från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vad var det som folket i Gamla testamentet väntade på? Alltså de som levde för 3 eller 4 000 år sedan. Vad var det de här?
Att Jesus skulle komma.
Ja, de väntade att Jesus skulle komma. Det var bara det att de visste ju inte att det var Jesus som skulle uppfylla allt. Men de väntade en frälsare. De visste att en frälsare skulle komma. Och hur kunde de veta det egentligen, att en frälsare skulle komma? Hade de tänkt ut det, eller vad var det? Emil, du får svara på alla nu. Ja, visst. Naturligtvis. Gud hade sagt det genom sina profeter, Mose och profeterna. Och därför visste de det. Och de väntade. Förresten, varför väntade de honom? Vad tänkte de att de skulle ha honom till? Vad skulle han vara bra för?
Han skulle frälsa
dem. Ja. Han skulle frälsa dem och rädda dem och förlåta alla deras synder. Och vi vet ju att Jesus är den som har uppfyllt alla förutsägelser, så att det är Jesus som är vår frälsare. Och allt det Gud har uppenbara i skriften, i både gamla och nya testamentet, handlar om Jesus. Därför har man säger man att Jesus är Bibelns kärna. Ibland säger man att Jesus är Bibelns kärna och stjärna. Ser ni vad det här är?
Man kan
höra att det är, man kan till och med känna att det är något här inne. Och det är det som är här inne. Det är ju det som vi är ute efter, och det som är verkligt värdefullt. Och på samma sätt så är det med Bibeln. Det som är kärnan här, det som är värdefullt för oss, det är bud. Allt är värdefullt, för det är Guds ord. Men en del, de kan ju läsa det här utan att upptäcka, utan att förstå att Bibeln handlar om Jesus. Så gjorde ju judarna. De läste, men de upptäckte inte att det här handlar om Jesus. Och om man ska ta fram budskapet om Jesus i Bibeln och tänka sig vad är en kort sammanfattning av det budskapet, så finns det ett bibelställe som är verkligen kärnan. Det här kallas den lilla Bibeln. Det är Johannes 3:16. Jag hade tänkt att jag skulle läsa det istället för det. Då har man i allt i en värld en sammanfattning av den här kärnan. Förresten, behöver jag läsa det? Kanske någon som kan det utantill, va? Eller någon som kan det och törs läsa Johannes 3:16 utantill? Emil, vill du försöka det på dig också?
Att du älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
Visst, precis, det är det. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Kallas lilla Bibeln. Ska vi knäppa händerna och be? Vi tackar dig, Jesus, för att du kommit och att du är vår frälsare, och vi vill be att du välsignar oss när vi studerar ditt ord. Vi vill be att du skänker glädje i vårt hjärta och gör oss glada när vi hör budskapet om att du är vår frälsare. Och så vill vi be att du gör oss frimodiga att berätta om dig för andra. Amen. Predikotexten idag är Matteus 13 och vi ska läsa verserna 31-33 och så lyder Guds heliga ord. Han framställde också en annan liknelse för dem. Himmelriket är likt ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd så att himmelens fåglar kommer och bygger bo i grenarna. Ännu en liknelse framställde han för dem. Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar i tre mått mjöl till dess allt sammans blir syrat. Amen. Herre, helg oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Ja, vi ska börja med att sätta oss in i lärjungarnas situation och deras föreställningsvärld, deras behov av undervisning för att förstå vad Jesus undervisar med de här två liknelserna om senapskornet och surdegen och vad han undervisar dem, och så ska vi göra samma tillämpning på oss själva. Det måste ju ha varit en ständig prövning för lärjungarna att Jesus hade så liten framgång, i alla fall i förhållande till förväntningarna som var ställda på honom. Lärjungarna hade ju lämnat allt. De hade lämnat sina arbeten och sin bostad för att följa honom. De följde honom från ort till ort och lyssnade på hans ord och lärde sig av honom. Varför hade de lämnat allt? Jo, därför att de hade blivit övertygade om att Jesus är den i Gamla testamentet utlovade Messias, Israels konung. Men de föreställde sig på något sätt att Israels konung skulle upprätta ett yttre synligt kungarike. Så ni kanske kommer ihåg vad lärjungarna sa till Jesus när han uppenbarade sig för dem, alltså de lärjungar som var på väg till Emmaus efter Jesu uppståndelse. Han uppenbarade sig för dem, men de kände inte igen honom. Och då berättade de för honom att Jesus hade blivit dödad på ett kors. Och så säger de så här: men vi hade hoppats att det var han som skulle frälsa Israel. Så nu var deras hopp grusat. De hade tydligen föreställt sig frälsningen som någonting yttre, att han kanske skulle befria Israel och upprätta ett synligt kungarike. Och nu hade han istället blivit dödad på ett kors och de var berövade sitt hopp. Eller tänk på vad Jakob och Johannes mor begärde en gång. Hon sa så här till Jesus: lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike, den ene på din högra sida och den andra på din vänstra. Så tydligen föreställde de sig Messias rike som ett maktrike där man skulle få höga och framskjutna positioner, alltså en maktposition och regera över andra. Och de ville nu att de skulle få de främsta posterna i det riket, så att de saknar ju inte självförtroende precis. Och att det var så de tänkte, alltså att de skulle få någon form av maktposition i hans rike, det visar ju också Jesus svar till dem. Ni vet att folkets ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. När den som vill vara störst bland er ska vara det andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara det andras slav. så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Eller ni kan tänka på lärjungarnas fråga efter Jesu uppståndelse, alltså före hans himmelsfärd. Alltså precis strax före hans himmelsfärd. Då frågar de honom så här: Herre, tänker du nu i denna tid upprätta riket igen åt Israel? Så lärjungarna var fortfarande kvar i att Jesus på något sätt skulle upprätta ett jordiskt Israel, ett synligt maktrike. Så den föreställningen så hade de gått, fast ändå de hade blivit undervisade och tillrättavisade, så hade de ändå gått och burit på den här föreställningen hela tiden. Och ännu efter Jesu död och uppståndelse så var de inte befriade från den. Den här tanken hade de haft redan när de lämnade allt för att följa Jesus, därför att de hade blivit övertygade om att han var Messias, Israels konung. Så de hade satsat allt på ett kort. De hade lämnat allt och följt honom. Men han hade ju ingen större framgång. Verkar ju gå Jesus precis som det hade gått Johannes döparen. Först hade folk strömmat ut till honom. Men hur slutade han? Ja, han slutade ensam och övergiven, och till slut blev han avrättad. Verkade gå samma väg med Jesus. Och det här var säkert en stor prövning för lärjungarna. Och även de gånger då Jesus samlade stora folkskaror till sig och gjorde stora under, som när han gjorde bespisningsundret och mätta tusentals människor, så höll det ju inte i sig särskilt länge. Höll ju knappt i sig någonting, för att nästa dag när de sökte upp honom i Kapernaum, då sökte de upp honom för att då var de hungriga igen, och så ville de ha en portion till. Men de ville ju inte lyssna till Jesu ord. Och när Jesus började tala till dem, ja, då vände de ryggen till honom och gick bort från honom, för de sa: vem står ut med att höra honom? De människor som verkligen följde honom, det var bara några få. Och det följet hade ju ingen särskild glans heller. Det var människor från samhällets bakgård, om man får säga så. Alltså det var några publikaner som hade blivit omvända, och det var några fattiga och enkla fiskare. Det var några syndare som hade blivit förlåtna, som följde honom. Medan han blev förkastad av det stora flertalet, han blev förkastad av majoriteten, och så blev han ju förkastad av det ledande religiösa partiet i landet, fariseerna. Tidigare samma dag som Jesus undervisade med liknelsen om senapskornet och surdegen, så hade han blivit anklagad för att driva ut onda andar med hjälp av Belzebul, de onda andarnas förste. Så de hade sett honom utföra undret. Men de sa: det är med Belzebul, de onda andarnas förste, som han driver ut de onda andarna. Så de hade anklagat honom för att stå i maskopi, i förbund med själve fienden. Och sen hade de i sin otro begärt tecken. Men Jesus hade inte gett dem något tecken, inte annat än Jonas tecken, som syftar fram på hans död och uppståndelse. Och det här, det var säkert också en stor prövning för lärjungarna, för Jesus verkar ju inte riktigt konsekvent. Ibland gjorde han stora och härliga under, men för det mesta så såg det ju inte mycket ut för världen. Han uppträdde som en svag människa, som en tjänare. Och det han undervisade dem också: jag har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge mitt liv till lösen för många. Och så framträdde han också, som en tjänare. Och han omgavs av enkla människor några fattiga fiskare, några syndare, några publikaner som blivit omvända. Men han blev motsagd av de flesta, och han blev motsagd av de som hade makt, de som hade utbildning, de som hade rikedom, de som var någonting. Så deras fråga som de gick och funderade på, det var: när ska han egentligen upprätta riket åt Israel? Skulle det alls bli av? Fanns det kraft i hans budskap att samla människor när så många vände ryggen till honom när han öppnade munnen och gick bort ifrån honom? Varför lyckades han inte övertyga fler? Vad kunde de se fram emot för lön som hade lämnat allt för att följa honom, när det inte såg ut att bli mer än så här? Det är mot den bakgrunden vi ska förstå dagens två liknelser. Jesus undervisar lärjungarna: himmelriket är likt ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst bland alla köksväxter och blir som ett träd, så att himmelens fåglar kommer och bygger bo i grenarna. Så det ligger alltså en väldig kraft i det här lilla senapsfröet. Och det är ju en sak som är dold. Det kan man inte bedöma med ögat, bara med att se på det här lilla kornet. Fast det ser så ynkligt och litet ut, så ligger det där en dold kraft. En kraft att producera en planta som blir större än någon annan köksväxt. Och precis så var det ju med Jesus själv. Han hade ju inte någon större framgång, och till slut så blev han övergiven av alla. Till och med hans närmaste lärjungar flydde bort, och han blev avrättad på ett kors. Och fienderna jublade, för att nu trodde de att äntligen hade de satt stopp för det hela, för villfarelsen. Nu hade de gjort slut på villan. Och så även lärjungarna förlorade ju då sitt hopp. De flydde, de satt inlåsta bakom stängda dörrar av rädsla för judarna. Men det visade sig att både vän och fiende hade tagit fel. För det lilla fröet, som såg så ynkligt ut, hade nu blivit lagt i jorden. Och det var sen kraften visade sig. Jesus uppstod, gick ut ur graven, visade sig för många vittnen, och sen spred sig budskapet om honom snabbt i länderna runt Medelhavet. Många människor kom till tro på Jesus och blev frälsta. Och som himmelens fåglar som kom och byggde bo i grenarna där. De fann ett bo åt sig, inte i ett förgängligt världsrike, utan i ett evigt förblivande andligt himmelrike, som en dag ska framträda i härlighet och ta plats i den nya värld, på den nya jord som Gud ska skapa sen allt det här är borta. Och här i tiden ser Kristi rike inte ut så mycket för världen. Men en dag, när den nuvarande jorden, när hela universum ska brännas upp i eld, och alla riken, alla stormakter och ska utplånas, då ska det bli uppenbart för alla, både levande och döda, vilken kraft som ligger dold i det här riket där Jesus är kung. Det rike som här på jorden framträdde i sin sån svaghet och blev motsagt av de flesta, och särskilt av de visa och mäktiga och rika. Himmelrikets kraft ska fortsätta vara dold genom hela historien fram till den yttersta dagen. Himmelriket har ingen yttre glans här, utan blir förtryckt både utifrån och inifrån. Utifrån genom fiender som är med förnuftsargument eller hedniska filosofier eller omoraliska värderingar försöker bekämpa Kristi rike. Och det finns ju även i modern tid också yttre förföljelse och våld mot de kristna. Men bland oss så är det väl mest så att man med ogudaktiga värderingar och filosofier och förnuftsargument försöker bekämpa Guds rike. Inifrån blir himmelriket förtryckt genom vår egen svaghet, genom vår egen tröghet att tro, våra synder och våra syndafall, våra tvivel, vår vacklande motivation. Himmelrikets yttre kännetecken, det är nådemedlen, evangelium, jord och sakrament. Det ser också ynkligt ut och kraftlöst ut i jämförelse med det här massiva motståndet och förtrycket, förföljelse, synd och tvivel av alla slag. Men himmelriket är ändå det mäktigaste av alla riken. Så det har en fördold kraft som man inte kan bedöma med ögonen, precis som man inte riktigt bara med att se på det lilla senapskornet kan ana vilken dold kraft där ligger. Ännu idag samlas människor in i detta rike. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Nådemedlen, evangelium i ord och sakrament har kraft att väcka tron i människors hjärtan. Och genom tron så har vi blivit medborgare i Guds rike. Vi har blivit frälsta. Vi har funnit ett bo åt oss. I ett rike som inte ska förgås som andra världsliga riken. Utan vi ska ha funnit ett bo åt oss i ett rike som förblir i evighet. Och det riket ska på den yttersta dagen framträda i härlighet till skam för alla fiender. Då måste de tystna inför det yttersta gudsbeviset. Vad är det yttersta gudsbeviset? Jo, det är ju att Jesus kommer i makt och härlighet. Då måste alla tystna. Men då är det för sent för dem att omvända sig och bli frälsta. Och så har vi en liknelse till. Himmelriket är likt en surdeg som en kvinna tar och blandar in i 3 mått mjöl till dess allt sammans blir syrat. Liknelserna hör ihop och de har ju ett liknande innehåll. En liten surdeg. Det ligger en dold kraft i den också. Ser ut som en deg. Man skulle kunna tänka sig att så mycket mjöl skulle ju blanda upp eller blanda ut och liksom utplåna den här lilla surdegen som man lägger i. Så att den inte alls märks för den stora mängden mjöl. Men så är det ju inte. För i surdegen så ligger det en kraft dold som inte utplånas utan som istället övervinner, alltså att det genomsyrar hela degen. Alltsammans blir syrat. Och så är det också med himmelriket. Det kan inte övervinnas. Det kan inte utplånas hur massivt motståndet än är. Vi vet att himmelriket finns här bland oss, fast vi inte kan se det med våra ögon. Det enda vi kan se och höra, det är ju evangelium i ord och sakrament. Så nådemedlen, det är himmelrikets rätta kännetecken. Och vi kan vara säkra på att ord och sakrament förvaltas rätt. Där upprättas Kristi rike och där upprätthålls, vidmakthålls Kristi rike, för det är Kristus själv som utför det genom sitt ord. Evangeliets predikan och dopet och nattvarden, det har ju ingen det har ingen makt, det har ingenting som imponerar, har ingen storhet i världens ögon. Utan om man får bedöma det bara efter öronen och ögonen, så måste vi säga att man hör bara ett budskap förkunnas. Och det verkar ganska dåraktigt för förnuftet. mycket dåraktigt för förnuftet. Och så ser vi vid ett hop, vad ser vi? Vi ser lite vatten som rinner och vatten som man tar på barnet, och man hör instiftelseorden. Och nattvarden, vad man kan se är ju bröd, vin, så hör man instiftelseorden. Men och ingenting mer. Vi kan ju inte se kraften i nådemedlen. Ordet och sakramenten blir motsagt, det blir avvisat, det blir förlöjligat av många. Och också bland oss så är ju himmelriket faktiskt också förtryckt på ett sätt. Genom våra synder, genom våra tvivel, genom vår tröghet. Och ändå är det så att himmelriket inte lider den minsta skada, utan det är mäktigt och övervinner allt. Och även idag utbreder sig det här riket, och människor samlas in i riket och blir frälsta. Himmelriket är ett evigt rike och ska aldrig gå under, utplånas eller övervinnas, utan det är ett rike som kullkastar allt och övervinner allt och till slut ska framstå som segrare över allt. Det ska fortsätta bli motsagt, ska fortsätta bli förtryckt, och dess kraft ska fortsätta vara fördold fram till den yttersta dagen. Men då ska det förtära alla andra riken som i Daniels syn. Hela världen ska då förgås, men det här riket ska bestå i evighet. Så vad ska vi lära oss? Det här behövde lärjungarna lära sig. Men vad ska vi lära oss av dagens liknelse? Ja, vi ska ju lära oss precis samma sak som lärjungarna. Vi ska inte tänka att det är förgäves jag har kommit till tro på Jesus. Det är förgäves att jag följer honom. Nej, vi kan vara frimodiga och glada över att ha fått lära känna Jesus och bli hans lärjungar, att han har uppenbarat sig för oss. Att han har låtit oss höra evangelium och att han har kallat oss. För han är kung i ett rike som inte går under utan som övervinner allt. Och i det riket har vi fått medborgarskap genom tro. Och det ska vi hålla fast vid. Fast det ser annorlunda ut. Och om man bara bedömer saken ytligt, alltså som ögonen kan se, utan att ta fasta på de löften som skriften ger och som tron tar fasta på. Man bara bedömer det som ögonen kan se. Precis som senapskornet som är så litet, och när det väl är lagt i jorden så går det ju inte ens hitta igen när man har myllat ner det. Precis som surdegen som när man lägger den i allt det här mjölet ser ut att helt blandas upp och utplånas av massa mjöl. Precis så ser himmelriket ut, att lätt kunna utplånas av inre och yttre förtryck och motstånd. För det stora flertalet människor, majoriteten av dem som är högutbildade och som har makt och rikedom och inflytande, de avfärdar ju evangeliet. Och vi själva, vi förtrycker ju också, vi liksom förtrycker himmelrikets utbredning genom vårt eget bristfälliga vittnesbörd och synder och syndafall och tvivel och tröghet och dålig motivation, feghet. Men slutsatsen av sådana iakttagelser, alltså det vi kan se och iaktta, är ju bedrägliga. För alltså, vi behöver inte tappa modet för att vi ser så mycket svaghet och brist i kyrkan och så mycket motstånd i världen utanför. Av det får vi ju inte dra slutsatsen att de nedbrytande krafterna är mycket större och kraftigare än himmelriket. För alltihop det vi ser, det är en synvilla. Och det är felaktiga slutsatser. Men vi kan vara helt frimodiga och glada och fortsätta vittna om Jesus som vår frälsare och som hela världens frälsare. Även om vi blir motsagda av de flesta och även om vi får känna oss som de mest ensamma främlingar och udda personer här i världen. Ni ska veta att det inte är förgäves som ni har satt ert hopp till Jesus. Men hans evangelium, hans ord har en enorm kraft. Evangeliet i ordet, i dopet har gett er tro, har gett er rätt att bli Guds barn och har gjort er till medborgare i ett rike som övervinner allt. Och även om det rikets kraft nu är dold för våra ögon, så vet vi. Vi vet att det består i evighet. Och hur kan vi veta det? Ja, det är för att skriften säger så. Gud har uppenbarat det för oss. Och Gud har uppenbarat för oss att allt det här som vi ser med ögonen, det är förgängligt. Allt är förgängligt. Men detta rike, Kristi rike, det består. Och där kan alla som tror på Jesus, för som fåglarna är som bygger bo på grenarna. Vi har funnit ett bo. Inte ett bo, en bo, vi har funnit en evig boning där vi kan bo i trygghet. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, kära Jesus, för att du har gett oss ditt ord och dina löften, instiftat dopet och nattvarden. Vi tackar dig för att du låter ditt ord förkunnas för oss och människor i vår värld, den sådd som bär frukt. Lär oss att hålla oss till ditt ord och sakrament, så att ditt rike också kommer till oss och växer till bland oss. Ge oss en stark tro. Lär oss bli goda vittnen för dig. Och vi väntar den dag då du kommer åter i din makt och ditt rike framträder i härlighet. Amen.